Kapitel 4. När jag var 3 år gammal hittades jag i en tunnelbana i London, i en nerklottrad underjordisk gångväg som stank av kiss. Jag hade tydligen suttit där i timmar, fastspänd i min vagn och skrikit mig hes, medan min unga mamma låg på golvet bredvid mig och dog av en överdos droger. Jag kommer inte ihåg det. Jag har väldigt få minnen av tiden före min 5-årsdag och inga alls av min mamma. Jag har blockerat allt, säger man mig. När jag räddades ur min vagn togs jag om hand av socialtjänsten medan man sökte efter min familj. Min mamma, visade det sig, hade varit deras svarta får. Hon hade haft alla förmåner, rika föräldrar, en dyr privatskoleutbildning och en plats på universitetet, men hade kastat bort allt. Börjat med lätta droger och sen gått vidare till tyngre saker, gått ner sig, blivit gravid och slutligen hamnat i trubbel med polisen. När hon dog hade min morfar inte träffat henne på 4 år, och under den tiden hade min mormor gått bort. Ingen hade någon aning om vem min pappa var. När min morfar väl fick veta att jag fanns, vill han inte ha något med mig att göra. Han klandrade sin dotter både för sin frus brustna hjärta och hennes tidiga död. Och han hade förmodligen rätt. Han var inte beredd att ta på sig ansvaret för avkomman till någon brottsling eller knarklangare. Jag blev kvar i socialtjänstens vård. En kusin till min mamma, Brian, en högt uppsatt diplomat som var hemma en kort tid under en stationering i Sydkorea, fick höra talas om mitt öde och kom för att träffa mig. Han berättade senare vilken liten vilde jag varit. En skrikande fågelskrämma till barn med flaxande armar och hårda nävar. Jag kan inte föreställa mig att utsikten att få mig som adoptivbarn var särskilt tilltalande. Och hur som helst hade han med sitt arbete ingen möjlighet att överväga det. Men han betalade för att jag skulle få gå på en väl ansedd internatskola. Jag tror att han kände att om han varit i närheten istället för borta i Fjärran Östern hade han kanske kunnat rädda min mamma från hennes öde. Skolan var en strikt disciplinerad plats och jag älskade den. Jag var inackorderad under terminerna, men de långa sommarloven var ett problem. Brian kom bara hem varannan jul. Jag hade ingenstans att ta vägen. Det blev till slut en annan kusin, Cordelia, som kom till min räddning. Brian hade kontaktat henne och trots att hon aldrig träffat min mamma hade hon erbjudit sig att ta emot mig. Jag var välkommen att tillbringa skolloven hos henne i Devon. Brian körde mig ner till Totnes och presenterade oss för varandra. Jag var 7 år gammal och förbluffad. Cordelia hade likadant hår som jag. Inte rött, hennes var brunt med gråa strimmor, men ostyrigt och lockigt. Och hon bar utsläppt på ryggen utan att försöka tämja det, lägga det i en bena eller få det att uppföra sig. Jag tror att jag älskade henne vid första ögonkastet. Hon bar färgglada kjolar och dinglande örhängen och liknade inte någon jag sett förut. Hon såg mig djupt i ögonen när hon sträckte fram en lång, benig hand för att skaka min. "Du har en gammal själ," sa hon vänligt. Överväldigad teg jag bara och hon log. Du är en allvarlig liten sak. När fyller du år? Jag sa det och hon nickade klokt. Det förklarar saken. Du är stenbock. Visste du att stenbockar föds gamla och blir yngre? Du håller fortfarande på med ditt hokus pokus, hör jag, muttrade Brian. Cordelia log. Om du menar astrologi, Brian, svarade hon helt utan agg. Så är svaret ja. Cordelia drev en liten butik i Totnes, det blomstrande centrumet för det som förbrukare kallas New Age, längst upp på 4th Street. För mig var butiken en förunderlig plats, draperad i sidensjalar och färgade tyger, med kristaller dinglande i snören i fönstren, och skulpturer av drakar och enhörningar. Trädisken var indelad i olika fack, fyllda med pärlor. Cordelia trädde dem på silvertråd, gjorde örhängen av dem eller halsband. Och häng...